välkomna till våran podd. Det här blir vårt första riktiga poddande. Mm. Vi har än så länge bara gjort en introduktion. Det är jag, Linnea, och min kollega och vän.
Tilda.
Yes. Idag ska vi ta upp ett ganska hett ämne. Vi ska prata om Cesar Millan. Och vi ska framförallt prata om varför Cesar Millan är så pass stor som han är. Och att han i hundvärlden ofta är ett väldigt hett ämne för...
Antingen är man för honom eller så är man emot honom. Men alla tycker någonting om Cesar om man håller på med hund, känns det som.
Mm. Vi kanske ska börja med att säga att vi själva... När vi började hålla på med hundar så har båda vi två följt Cesar slaviskt. Jag tittade extremt mycket. Jag satt bänkad för varje nytt avsnitt. Jag följde väldigt mycket av hans råd, hans teorier, hans tänk om hund. Och använde det här på min egen hund då.
Och jag tycker det var lite så, när jag skaffade hund så var det liksom... Ville man kolla på något hundprogram, läsa en hundbok eller höra från en hundexpert, då var det liksom Cesar Millan som är, det är den som finns. Det är han som är bäst, man säger.
Mm. Och sen så känns det ju som att det liksom genom åren har blivit, jag vet inte, det kanske var på det sättet bra att han blev så stor, att det blev så uppmärksammat. För då känns det också som att det är de här andra då som... inte har samma teori som han har och inte tränar hund på samma sätt, var ju tvungna att liksom göra sin röst hörda på något vis.
Precis.
Och komma ut och faktiskt låta allmänheten ta del av den forskning som de har gjort. Ja. Som kanske tidigare bara fanns om man letade efter den specifikt. Vilket jag tror har varit jätteviktigt.
Ja, absolut.
Och sociala medier spelar ju också en väldigt stor roll i det här. Det är ju mycket diskussioner på forum om just Cesar Millan. Alltså så fort han kommer upp på tal så blir det ju väldigt hetsiga diskussioner.
Ja, men det är liksom att han representerar någonting i hundträning. Och sen finns det ett gäng andra som representerar någonting annat liksom. Mm. Och jag tror att titta på det han gör... Så är det ju ganska bra tv.
Mm.
Ja, det är ju ganska spännande att kolla.
Mm.
Det laddar upp det väldigt mycket innan programmet liksom ska börja.
Det är ju typiskt amerikanskt på det sättet.
Ja.
Det är ju hela programmet och hela han är ju väldigt amerikanskt. Trots att han inte ens är amerikansk från början. Och det är väldigt mycket pengar också.
Ja.
Väldigt, väldigt mycket pengar. Alltså, Cesar Millan har liksom ett eget imperium.
Ja.
Hans tv-program är en så liten del i av allt som han gör. Med bokförsäljning, han säljer hundsaker, han designar...
Föreläser.
Ja.
Och han har ju fler program, har jag sett nu, på när vi har lite andra kanaler hemma. Och bland annat National Geographic, som han är väl typ hans hemkanal då.
Mm.
Han har ju flera så här, hitta rätt hem till rätt hund. Och det är liksom, det är som att han, jag vet inte om han kanske börjar falla lite i sin hundträningen. Kanske börjar få lite konkurrens där.
Mm.
Och måste boosta upp det med någonting annat.
Men då, och frågan som liksom kvarstår är väl egentligen också då att trots att det finns så många framstående forskare, etologer, som har... motbevisat den här teorin om, och då pratar vi främst om den här alfa-teorin,
alltså dominans-teorin,
om att det finns då i en flock då som han anser en familj då, med en, kanske en husse och matte och en hund, så finns det en liksom en hierarki
och där hunden då
står lägst ner på den listan. Om du så är ett marsvin som står framför, så ska hunden alltid komma sist.
Mm.
Och den här teorin är ju liksom spräckt.
Ja.
Det fungerar ju inte så i naturen heller. Och att det här med att göra en så stor liknelse mellan våra tamhundar som vi har idag och den vilt levande vargen existerar. Han pratar ju, det som många i alla fall, om man frågar då så här,
vi har ju hamnat i diskussioner ganska många
väldigt
gånger.
Mycket diskussioner.
Med varandra, med andra, med på forum, på med... vänner, bekanta.
Mm. Och det känns som att det som de flesta, många är ju så att de säger att ja, men det, jag tycker inte om allt som Cesar gör. Men jag tycker om det här och det här och det här. Till exempel då, många säger att de tycker att det här med att han använder sig av energier,
ja,
att man ska vara lugn och så, är liksom väldigt, väldigt bra. Och det kan väl ingen ta ifrån honom.
Nej.
Det är klart att det är bra.
Ja, att vara lugn. Men det är klart att man ska vara lugn och inte stressad och uppjagad när man håller på med hundar och försöker att liksom tänka att vi tränar på ett beteende. Man kan inte ta det de gör personligt eller de inte...
Mm.
Ja. Men det är ju ingenting som är unikt för Cesar egentligen.
Nej.
Att man ska vara lugn när man tränar hund. Eller att hundar också märker av hur du själv mår. Eller hur du själv, ifall du själv har en bra eller dålig dag.
Mm. Och sen så att han är den som tar sig an de här allra svåraste fallen. Och där är jag lite kluven i om det faktiskt är så att... Alltså det här med om man tar sig an en hund... som har liksom genomlidit ett väldigt svårt liv. Om det så handlar om ingen social kontakt eller fel social kontakt, alltså i form av misshandel eller sådana saker. Om en hund har levt så väldigt, väldigt länge så är ju hunden liksom... Då har den ju fått det här... Det är svårt att liksom ändra på en hund.
Mm.
Och hans sätt då att göra det här på är att man först då... på något vis liksom bryter ner hunden.
Så att det blir som ett blankt papper.
Precis, och då pratar jag inte om att han håller på och kastar sina hundar i backen, utan att man liksom man bryter ner den här hunden tills det inte det finns ingenting kvar.
Nej.
Och sen då att man därifrån bygger upp den till vad han då tycker blir liksom en stabil individ som är balanserad och som fungerar.
Men som jag egentligen tycker är, det blir ju en avtrubbad hund.
Ja.
En hund som bara är helt... Som har på något sätt gett upp lite.
Ja, precis. De har ju inte riktigt den här gnistan kvar. Och där kan jag... Ibland så måste man ju ställa sig frågeställningen då om det är värt det.
Ja.
Att hunden ska behöva genomlida den här nedbrutningen för att sen bli liksom uppbyggd på ett sätt som kanske för hunden... Man undertrycker känslor som kanske egentligen alltid kommer att finnas där. Men att hunden kommer aldrig utagera för att den vet... Den vågar inte. Eller den har ingen initiativförmåga kvar. Men jag tycker att man ofta får frågas det liksom själv när man, om man jobbar med hundar och speciellt om man jobbar med problemhundar. Att är det värt det, om man ställer det i proportion till den mängden träning som behövs och det man kommer att behöva utsätta hunden för, så måste man ju fråga sig om det är värt det.
Ja.
Vilket slutresultat är det liksom rimligt att vi kommer kunna nå?
Precis.
Och den frågan känns som att den inte riktigt existerar hos Cesar.
För han ska göra tv. Allting ska bli, allting ska bli bra till varje pris.
Mm.
Liksom. Och det är hela tiden på bekostnad av hunden.
Mm. Det är ju en jättefin tanke. Att liksom alla hundar går att rädda.
Ja.
Alla hundar går att, och jag är övertygad om att...
Ja, men de allra flesta hundar går. Om det inte går att träna bort så kanske det kan räcka med att de får rätt förutsättningar.
Mm.
Alltså ett liv... Mm. Vissa hundar kanske inte passar i stan.
Nej.
Eller vissa hundar kanske inte passar att leva med någon som är på ett visst sätt. Eller, men att, och sen kan jag tycka också... Vissa av de hundägarna man ser i hans program gör mig helt mörkrädd.
Mm.
Alltså, jag tänker, de ska inte ha någon hund överhuvudtaget. Och sen ska de på något sätt förmå sig att... Att göra på det här sättet som Cesar gör.
Mm. Jo, men, och jag tror att det är väldigt viktigt också när man hjälper folk med deras hundar. Att man förklarar för det första det här med att komma in som ny person och göra någonting med någon annans hund. Det är väldigt, väldigt enkelt. Det är väldigt enkelt att få en hund att göra någonting när du kommer in och är ett blankt papper för hunden.
Det kan man ju bara se. Byter du och jag hund med varandra?
Ja.
Kan du gå jäkligt mycket lättare på promenaden.
Gud, ja.
Och då känner ändå våra hundar, ja men oss, båda två.
Mm.
Men ger jag överkopplet till dig när Irma är jättebesvärlig och hetsar upp sig över en katt. Då lugnar hon sig bara där.
Mm.
Och sen förmodligen för att du har någon annan teknik eller har någon ny idé. Men,
jo, men det är ju det här överraskningsmomentet också. Att man kommer in med någonting.
Ja, och bara, aha, vem är du? Vad ska det bli nu?
Precis, vad kommer hända nu? Men sen så... Alltså just det här med att också förklara för hundägaren att man kanske som Cesar då använder sig av vissa metoder som, alltså det kanske, alla kanske inte kan använda sig av dem. Nej. På rätt sätt. Nej. Alltså om han säger, säg psch, och så petar du din hund med två fingrar i sidan av nacken.
Mm.
Och när Cesar gör det framför hundägarna så reagerar hunden direkt. För det är första gången det händer. Men när du har gjort så på din hund 150 gånger på varje promenad eller vid varje tillfälle då det är tänkt att du ska göra det här. Och det kommer ingenting.
Nej.
Det blir ingenting efter. Den får ingen godis. Det liksom...
Men det får inte hundar av Cesar.
Nej.
Godis.
Nej, det existerar inte. Och till slut så kommer hunden och det här pschet.
Ja.
Det kommer bara behöva bli hårdare och hårdare. Och till slut så kommer hunden inte att bry sig om det alls.
Nej.
Och då står de där. Mm. Och då kanske pschet blir väldigt hårt till slut. Eller att de tänker att vi tar inte i tillräckligt mycket. Eller...
Vi måste göra mer. Vi måste vara hårdare och tuffare. Och jag tycker ofta att det är lite, det blir lite så här skrämselgrej från hans sida många gånger. Att det står där två förtvivlade hundägare som kanske inte kan så mycket om hund. Som har en hund som är helt sjövild eller inte kan bete sig på ett eller annat sätt. Och då är det väldigt lätt att man ger sig på ägaren lite med du måste göra si, du måste göra så. Alltså få den att känna sig lite dålig på något sätt.
Mm.
Och det är det här. Här får du ett recept på liksom, gör du bara så här. Och det är ju oftast... Ja, men tuffa till det lite. Var lite hårdare. Mm. Var lite mer bestämd. Mm. Var lite...
Sen är det ju många som inte tycker om Cesar som, och som vi också då, är fascineras otroligt mycket av hur dålig han är på att läsa hund. Alltså hur... Jag är helt övertygad om att Cesar kan kroppsspråk.
Ja.
Olika signaler. Ja. Men
han tolkar dem på ett helt annat sätt.
Nej, och han tolkar dem på sitt sätt, så tolkar han dem ju rätt utifrån den teorin som han lever efter. Mm. Att en undergivenhet hos en hund då, alltså bakåtstrukna öron, svansen lågt, huvudet lågt, flackande smackande blick, smackande, slickande runt munnen, för honom är någonting positivt. Ja. Och det i vissa fall så kan det ju säkert vara det, beroende på vad det är för typ av individ.
Ja.
Men i många fall så är inte det någonting. Det är inte ett naturligt sätt att bemöta en främmande människa.
Det är en överdriven underkastelse på något sätt. Då hade jag fått den reaktionen av en hund, då hade inte jag tänkt, yes, fan, vad bra. Liksom.
Nej.
Då hade jag tänkt, oj, vilket övertramp det har blivit nu. Eller,
nu har jag liksom
gått för långt. Den tog verkligen illa vid sig i det. Jag just gjorde eller i situationen som just blev.
Man har tryckt på för hårt.
Och mycket av hans träning består ju liksom av att gör hunden fel så får den obehag på något sätt. Om du står i en pet i sidan eller ett ryck i kopplet eller att den läggs ner eller att han biter den som sin hand som han säger. Och gör hunden rätt, då får den inte belöning utan då, det enda belöningen blir att slippa obehag.
Mm. Mm.
Och det är ju en sån alltså det är ingen uppmuntran, det är ingenting. Det är bara, gör du rätt så händer ingenting.
Mm.
Gör du fel så får du obehag. Mm. Istället för att då som jag vet att både du och jag tänker att gör du rätt så får du beröm. Gör du fel händer ingenting.
Mm. Precis. Och jag tror att man tänker liksom, alltså det är ju inte heller så svårt då. Jag menar, jag tror att vi, de allra flesta som bor här i Sverige och har hund här är väldigt, alltså att man blir väldigt chockad över hur de har hund i de här programmen.
Ja.
Alltså att det promeneras inte, de får ingen form av aktivering.
De bor på bakgården.
Ja, liksom. Precis. Och då i de flesta fallen så går det ju att lösa bara genom att man motionerar sin hund. Att man ger en aktivering.
Ja. Motion, ett drägligt precis. Liv och liksom stimulans. Mm. Så tror jag att mycket är vunnet där.
Ja. Mm. I alla fall med de här liksom allra vanligaste fallen som han har, typ att de har svårt att gå ut på promenad eller att de gör utfall eller sådana saker.
Och sen tycker jag att det är lite fascinerande med Cesar också, just för att mig veteligen så, alltså han har väl ingen utbildning inom området heller.
Nej, utan mer han självlärd är
och jag menar, man behöver inte ha en utbildning, absolut inte, men ändå att en person kan komma helt utan utbildning eller någonting och bara bli så jäkla stor. Mm. Och liksom att folk bara prisar honom verkligen och tycker att han gör helt rätt.
Mm.
Fast han kanske inte har så mycket belägg för det egentligen. Och ibland kan ju, alltså utbildning är ju inte mycket värt ifall du inte har någon erfarenhet.
Nej.
Om man jobbar med djur så måste det ju verkligen vara praktiskt. Men det är ändå lite, jag tycker att här ska man ha, bor man i Sverige och vill anställa en instruktör eller gå kurs någonstans. Då kollar man ju direkt så här, vad har den för utbildningar, vad har den för, men han klarar sig ändå.
Mm.
på något sätt.
Mm. Men det är därför jag kanske tycker att speciellt nu eftersom att, jag menar, nu pratar vi liksom om hela världen. Caesar är känd i de flesta länderna där man har liksom hund och intresserar sig för någon form av problembeteenden. Men att vi i Sverige har ju ändå, och det påpekade ju till och med Caesar Milon själv när han var här och höll sina föreläsningar, att Sverige har kommit väldigt, väldigt långt i hundhållning. Vi har ett väldigt sunt sätt, nu pratar vi liksom generellt överlag, att ha hund. Vi promenerar med våra hundar.
Ja, men det, i Sverige är det lag på att du ska gå ut med din hund och så ofta den ska, det finns liksom krav på.
Precis. Här skulle man ju reagera om jag... Om min granne bara hade sin hund på tomten och
då hade
tog ut den, då ringer man ju och gör en anmälan på det, för det sticker ut. Då känner man att det här känns inte rätt.
Det kanske borde komma någon svensk motsvarighet då. Om vi är så jäkla bra, varför är det ingen som har...
Ja, men och sen är ju Sverige ett väldigt litet land. Det är klart det är svårt för oss att göra samma sak som han
har gjort. Fredrik Sten gav
det
ju tappert försök.
Ja, han gjorde ju det. Han gjorde ju det.
Barbro Börjesson.
Hon är också tappert, mycket tappert. Verkligen. Nej, men jag tror att det jag försökte komma till var bara att informationen finns där. Och precis som det är när det kommer till ansvar, när det kommer till andra saker, så gäller det ju samma sak här. Finns informationen så måste man ju ta del av den för att sen kunna göra en bedömning av vad man tycker är rätt. Mm. Om man bara tittar på Caesar Milon så är det inte så konstigt att man tycker att han är skitbra.
Nej.
Men om man får någonting som står emot det, någonting som är motsatsen till det här, alltså att du får ett val.
Mm. Men sen kan man ju också diskutera att han använder väldigt mycket hjälpmedel.
Mm. Ja, otroligt mycket hjälpmedel.
Om han nu är så jäkla duktig och har såna energier.
Mm.
Vad ska han med sitt illusion collar och el och...
Mm. Jag ska förklara vad det här illusion collaret är, för jag tror inte så många faktiskt vet.
Det är som ett helstryp 2.0 som sitter på ett halsband som gör att helstrypet då hela tiden stannar uppe precis bakom öronen där hunden är som allra känslös. Och det är sjukt.
Mm. Nej, men, och det som fascinerar henne också är ju att Caesar Milan måste ju ha blivit konfronterad av etologer, av folk som har ren fakta att lägga fram.
Och som liksom spräcker hans.
Som spräcker hans den här teorin som han har om det här med dominans och flockhierarki och allt vad det nu än heter. Och då undrar man ju varför han inte... Varför kan inte han ändra sig?
Han tror ju sjukt mycket på sin egen grej, uppenbarligen. Eftersom att han skriver bok efter bok och tv-program efter tv-program. Men hur skulle det se ut om han helt plötsligt bara...
Ja,
hörrni, allihopa, det jag har sagt nu, stryk det. Jag har fått en annan idé. Släng illusion collar. Det är selet i folket.
Nej, och där ligger ju så långt efter. Ja. Alltså
Men jag tycker också det är lite roligt så här, ibland när man fastnar i diskussioner där man liksom hackar lite på Caesar eller man säger att jag tycker inte att han är bra på att läsa hund. Mm. Jag tycker inte att han är bra på det och det och det och det. Så får man ju ofta det här tillbaka. Aha, så du är bättre än Caesar Milan. Mm. Ja. På ett sätt, ja. Mm. Men varför har man inte gjort det själv då? Varför är det Caesar som har ett tv-program? Och...
Men det är ju det som vi pratade om innan. Det handlar ju också om pengar. Och jag menar, bara för att man är duktig på hund så betyder inte det att man vill stå i tv.
Nej.
Eller vara en offentlig person. Nej.
Men man får väl hoppas att det dyker upp någon ny människa som kan konkurrera med honom. Som kanske kör med lite schysstare metoder och lite mer uppdaterade version av det han håller på med.
Mm.
Ja, det känns väldigt gammaldags.
Verkligen. Ja, jag tycker vi har sammanfattat
våra tankar
kring honom. Och kanske några av era tankar också. Ni får jättegärna kommentera. Ni får jättegärna skicka mejl. Ni får jättegärna också skicka in om ni har ett ämne som ni tycker att vi ska prata om. Eller någon kanske specifik person ni tycker att vi ska bjuda in.
Kanske
Caesar Milon himself. Vi kan ju mejla och kolla om man
har tid. Om man har en lucka.
Precis. Ja,
tack för det här avsnittet.
Tack så mycket.
Vi hörs igen.
Det gör vi. Hej då.